i Sverige. Både när jag pratar med pastorer och ledare, när jag är mentor, eller på utbildningen där jag jobbar, när jag tränar nästa generations ledare, eller när jag liksom i vår egen församling har samtal och leder ledare, så inser jag att vi behöver på något vis få tillbaks en slags grundläggande uppenbarelse eller kunskap, om du så vill, om tro. Vad är tro för någonting? Och jag brukar alltid börja med att säga att problemet med tro är att i vårt svenska språk så är ju ordet liksom förknippat med något som är osäkert. Hämtar du mig på flygplatsen imorgon? Ja, jag tror det. Nu är själva ordet tro i svenskan är liksom så här tveksamt, vi som använder det så. Men i Bibeln är det ju inte så. I Bibeln så är tro liksom en kraft. Tro är någonting du står på. Tro är någonting du håller i. Och tro är någonting du använder. Okej? Och det intressanta med det här tycker jag är, när man undervisar om det, att de flesta blir ju nästan som hemblinda. Ni vet så här, vi pratar om tro, vi sjunger om tro, vi säger att vi tror. Men vad betyder det? Så det tänker jag att jag ska undervisa och predika om den här förmiddagen. Så jag tänkte att vi kan börja med att gå till Markus evangeliets första kapitel. Så ska vi läsa från kapitel 1. Markus evangeliet kapitel 1, vers 14 och 15. Så ska jag ta mitt avstamp där. Och det här tror jag det är en bra undervisning och predikan för dig som är gammal i tron. Att liksom igen bara få bli påmind om någonting väldigt, väldigt grundläggande. Och är du här som inte är van att gå i kyrkan eller kanske inte ens är kristen, så är det här det du behöver höra. För då ska du få veta vad det handlar om. Att vi tror på Jesus Kristus. Och vad innebär tron? Så i Markus evangeliets första kapitel så läser vi vers 14 och 15 tillsammans. Det står så här: när Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och det här är alltså vad Jesus säger först när han börjar tjäna och liksom verkligen visa vem han är. Hans liksom första predikan enligt Markus evangeliet. Och det Jesus säger är att han kommer med ett rike. Tiden är inne, Guds rike är nära. Nu har något kommit som inte finns innan, och det är Guds rike. Och så säger han: omvänd er och tro på budskapet. Och jag vet inte om du har tänkt på det här, men riken, alltså riken genom hela historien utöver världen, de känns ju jämnt på olika saker. Om vi går långt tillbaka till tiden, flera hundra år innan Kristus föddes, så hade vi ju Kina, det stora väldiga riket. Det känns igen på vad då? Muren. Alla förknippar Kina någonstans med muren, den kinesiska muren. Det är ett kännetecken. Om man kan titta på det så ser man, ja, det där är Kina. Går du till Egypten och det egyptiska riket som var länge och stort och mäktigt? Pyramider. Man känner igen riket, det egyptiska gamla stora faraonska riket, på pyramiderna. 1600-1500-talet i Europa, Storbritannien, England. Vad känner man igen där på? Flottan. Världens starkaste, mäktigaste flottan. Och går man till vår tid, vad känner man igen? Sverige, Sveriges rike. Ingvar Kamprad har precis dött. IKEA och ABBA. Så alla riken har sina kännetecken. Och Guds rike har ett särskilt kännetecken. Det bygger på, det utbreder och det fungerar genom tron på Jesus Kristus. Omvänd dig och tro på budskapet. Det står inte omvänd dig och tveka, omvänd dig och diskutera, omvänd dig och... Alltså det står inte, utan omvänd dig och tro på budskapet. Så när vi pratar om vad Guds rike är och utbreda Guds rike, när den här församlingen på den här orten ska utbreda Guds rike, så centrum i det är tron på Jesus Kristus. Och att man det som hör till då, att man omvänder sig. Okej, jag vill leva för dig Jesus. Så... då ska jag visa helt enkelt fem korta lektioner. Och häng med nu, för nu kommer det gå rätt så fort. Jag ska försöka prata sakta. Jag blir ofta väldigt exalterad och pratar fort. Jag ska försöka prata sakta, men väldigt snabbt ta fem korta lektioner om vad tro är. Och då är det ju så att allt i Bibeln som är viktigt och centralt för den kristna tron, det ser vi i Jesu liv och tjänst. Vi kan gå till evangelierna. Och så ser vi Jesu liv och tjänst jättemycket om tro. Och jag vet inte om du har lagt märke till det, men om du läser igenom Nya Testamentet och de fyra evangelierna, Jesus säger massor om tro. Så, låt oss gå till Lukas 17 och ta ett exempel den här förmiddagen. Det här är berättelsen som jag nu ska läsa. Den är Jesus helar 10 stycken som har spetälska. Och av de 10 som blir botade så kommer en tillbaks till honom. Berättelsen om när Jesus botar 10 spetälska. Så vi läser från Lukas evangeliet kapitel 17, vers 11 till och med vers 19. Och det vi nu ska titta på i den här berättelsen, det är vad tro är för någonting. 5 stycken aspekter, eller 5 stycken sidor av tron. Så här lyder Herrens ord. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska mot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka. När han såg att han hade blivit frisk, med hög röst ropade han och prisade Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. 5 snabba om vad tro är. Och innan jag går in på den första då, så ska jag bara säga att det här är faktiskt en berättelse som andas jättemycket hopplöshet. Det var nämligen så att samarierna var ett folk som judarna inte tyckte om. Var man en rätt trogen jude skulle man inte beblanda sig med samarier. Okej? Och var du dessutom spetälsk, alltså hade sjukdomen spetälska, då var du utanför i det judiska samhället. Du var föraktad. Det var så att om någon som var spetälsk kom in i staden, så var hon eller han tvungen att ropa högt. Och det här arameiska då, tame, tame, det betyder oren. För att alla skulle kunna ha möjlighet att gå bort därifrån. Så man kan alltså säga att när den här berättelsen börjar, då möter vi ett dubbelt utanförskap. Det här är människor som är föraktade på grund av sin etnicitet, och de är föraktade på grund av sin sjukdom. Okej? Så det är väldigt mycket hopplöshet. Och kanske känner du igen dig där då? Du kanske med en frikyrka känner att du inte passar in. Du kanske här i bygden känner att det är fel på dig. Det finns väldigt mycket utanförskap. Och här i berättelsen är det dubbelt. Både etniskt, de är samarier, och de har en sjukdom som gör att de anses som pesten. Och i vår tid så har ju till exempel AIDS haft den där typen av ställning. Och andra sjukdomar genom historien har också skapat den här stigmatiseringen. Att man verkligen flyr människor med det. Men det är inte berättelsen om Jesus. Det är inte berättelsen om Jesus. Så låt oss titta nu då på vad tro gör och vad tro är. För det första, lektion nummer 1. Tro, det är att ropa till Jesus. Det är vad de här människorna gör som inte egentligen har något hopp. När Jesus kommer så ropar de till honom. Och det Bibeln lärde är att det finns kraft i trons rop. När en människa, oavsett var hon är i livet, vad hon har gjort eller hur hennes situation ser ut, om hon ropar till Jesus, då händer något. Därför med sin tro, även om den är så liten som ett litet, litet senapskorn, om man använder den och ropar till Jesus, då händer något. Och därför står det i Romarbrevet kapitel 10, vers 13. Vi behöver inte slå upp det, men i kapitel 10, i vers 13 i Romarbrevet står det: alla som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Alltså det finns kraft i trons rop. Och jag minns faktiskt för många år sedan när jag var uppe här i Norrland på, jag säger inte orten, men det var en ort här, och predikade i ett ungdomsmöte. Och jag inbjöd människor att ta emot Jesus Kristus. Och i slutet så kommer en kille fram till en sån här första bänk där jag sitter. Och han vill ta emot Jesus. Det är bara det att han vet ju ingenting. Han kommer ju rakt utifrån och bara sitter på det här mötet. Och när jag då säger till honom så här: okej, du vill ta emot Jesus, då ber jag före och så får du be efter med dina egna ord. Känner igen det där, att man liksom hjälper någon att bekänna sin tro. Så jag ber en enkel bön före och så ber du efter. Då säger han: nej, det vill jag inte. Och jag bara: jaha. Och så, men hur ska vi göra? För jag hade ingen idé om hur man gör då. Nu kanske jag skulle haft det, men då hade jag svårt. Då säger han: men jag kan hålla med. sa han. Okej, okay. Så då bad jag före. Och när jag börjar be, då hör jag han sitter och ropar. Gör som han säger, Jesus. Gör som han säger. Trons rop. Inte kanske det vanligaste. Men vi vet att det finns kraft när vi ropar till Jesus i tro. Så det är det första. De stannade på avstånd och ropade. Märk väl, de var på avstånd för de visste vilka de var. De förstod allt utanförskap. De höll sig på sin plats. Men ändå så kunde de ropa. Och det gäller dig och mig idag. Och det gäller alla människor. Hur utanför man än är. Hur andra människor ser på dig. Du kan ropa till Jesus. Så det är det första. Det andra är att när Jesus svarar dem, då ger han dem en befallning. Och det är intressant. Den andra lektionen, det är att tro, det är att lyda Jesus. Tro är att lyda Jesus. Problemet i vår tid är att lydnad förknippar ju vi ofta med motsatsen till kärlek. Och det är ett stort problem i vår tid. Så fort lydnad kommer på tal så får folk för sig att ja, men då kan inte du älska mig. Alltså vi har gjort det som att det är motsats. Antingen så får jag göra vad jag vill eller också så lyder jag och då liksom. I Bibeln är det inte så. I Bibeln är det faktiskt så att lydnad, den som lyder Gud, visar att den älskar Gud. Och vi ska inte läsa alla de bibelord, men det är överallt att lydnad förknippas med kärlek. Och jag vet inte om ni har läst den här boken, för det finns en bok som jag tycker jättemycket om som heter Kärleksspråken. Det handlar ju egentligen om äktenskapsrådgivningsbok. Och där, att idén är enkel och väldigt smart. Alla människor när vi uttrycker kärlek använder olika språk. När jag visar kärlek, då gör jag på ett sätt. När min fru visar kärlek, då gör hon på ett annat sätt. Och det gäller i en god relation, i ett gott äktenskap, eller på jobbet för den delen, att man kan förstå när någon visar kärlek och ta emot det, även om det inte är på mitt sätt. Okej? Okay? Och då är det så här, en del har kärleksspråk där man ger tid, andra har fysisk beröring, någon gör gåvor, så här va? Vi har olika sätt att visa kärlek. När jag läste den boken kom jag ihåg att jag blev lite sur bara. För mitt kärleksspråk var inte med. Och det är mat. Om du bjuder mig på en pizza så kommer jag liksom hämta dig ur ett brinnande hus. Köper du två pizzor då är jag din kompis för livet. Alltså jag är superenkel. Jag är lätt att muta och liksom går rakt in. Det finns inga hemligheter. Jag älskar mat. Bjud mig på mat. Jag är din bästis. Så. Och det fanns ju inte med då i den här boken. Så det var ju lite synd tyckte jag. Men i den här boken, i Bibeln, så är det tydligt att lydnad är Guds kärleksspråk. Och när de här spetälska ropar Jesus så säger han gå och visa upp er för prästerna. Märk väl att de inte var hela den utan de började gå. Varför då? Därför de löd. Och i all sund relation till Jesus, i all tro som mognar och växer så är inte lydnad ett problem utan det är någonting gott. Jag lyder det för jag tror att Gud är god och vill mig väl. Gud är inte som en ond förälder som säger gå och lägg din hand på den varma spisplattan. Det är en elak förälder som gör så till ett barn. Så Gud är god och det är bra för oss att lyda. Och Jesus säger till de spetälska gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Så i lydanden finns också någonting av att Gud gör något i våra liv. Så den tredje lektionen. Det är att tro, det är att vända tillbaks till Jesus. Det första, det är att vi ropar Jesus. Vi ropar till Jesus. Det andra, det är att vi lyder Jesus. Och det tredje, det är att vi faktiskt kan vända tillbaks. För det är ju det som är det sorgliga i den här berättelsen. Av 10 som verkligen fick uppleva ett under i sin liv, så är det bara en som kommer tillbaks. Och det tycker jag är lite symptomatiskt för mycket av kyrkan där jag möter. Människor kan ha haft jättestarka upplevelser med Gud, men sen inte går med Gud. Känner du igen det? Människor kan ha verkligen mött Herren under en längre period eller verkligen haft en stark relation. Men sen bara går man bort. Varför det? För man vänder inte tillbaks igen och igen och igen. Tron lever av att vi vänder tillbaks till Jesus. Det är därför du kan ha människor i en frikyrkoförsamling som är 50-60 år, som sitter på en ordförandepost eller liksom ledare i församlingen, som egentligen inte har särskilt mycket tro. För man bara sitter och bevakar någon position och säger saker som man skulle säga näringslivet, eller har massor med idéer om grejer, för man tycker något i någon moralfråga. Men du vänder inte tillbaka till Jesus. Du har inte en levande relation med Jesus. Du bara sitter där. Men nej, hur ska vi göra? Och det här raljerar lite över, men för jag ser det ju om och om igen. Därför tror jag att hela tiden vända tillbaka till Jesus, formas av Jesus. Inte var 9 av de här 10. Man har upplevt något av Herren. Men sen ska man ju fortsätta, vadå? Att vända tillbaks. För annars så blir ju bara tron som en position. En gång så tog jag ett beslut och nu håller jag mig liksom så här, va? Och det är inte sant. Så, tack så mycket. Det är ju helt enkelt inte sant, därför att tron handlar om en personlig relation. Och jag har varit gift nu i 26 år. Och det betyder ju att det klassiska är ju att vi gifte oss 1992 i april. Och det behöver vi återvända till hela tiden. Inte den exakta bröllopsdagen, men det vi lovade varandra där och då. Den relationen, den överlåtelsen. När barnen var små, det var inte så lätt. När barnen blev lite större blev andra problem. Vi har planterat 2 församlingar. Vi har haft väldigt mycket ansvar och mycket att göra. Men vi måste ju återvända hela tiden till oss och vår relation. Jag och Agneta. Och nu när mina barn är vuxna så är det ju samma grej. Jag kan inte bara tänka att den relationen rullar på hur som helst. Jag tar kontakt med dem, jag hör av mig. Vi återvänder. Tro är att återvända till Jesus om och om igen. Men i den här berättelsen så är det ju lite tragedi. Av 10 så är det bara 1. Och min bön är att det inte ska vara så med er. Så den fjärde lektionen är att tro, det är att tacka Jesus. Den spetälska som vänder tillbaks kastar sig på marken vid Jesu fötter och vadå? Tackar honom. Tacksamhet är ett av de starkaste andliga vapen vi har. Ska säga igen. Tacksamhet, det är ett av de starkaste andliga vapen vi har. Varför det? Det är för att hela vår värld och vår kultur är fylld av otacksamhet. Från vaggan till graven så lär vi oss att vi ska vara otacksamma. Jag vet inte om du har köpt en dator någon gång. Man brukar göra det nu för tiden. Eller man köper en mobiltelefon. Hela idén är att du ska tröttna på den här grejen efter max 3 år. För det är ingen att ha. Man ska vara otacksam, man ska ha en ny. Så snurrar de ekonomiska hjulen. Otacksamhet. Kanske har du någon gång brottats med en otroligt svåra tanken att din granne har en bättre skoter än dig. Ja, varför dög inte din då? Nej, för att du är otacksam. Eller de här som begår äktenskapsbrott eller är otrogna, som inte är tacksamma över det man har i sin egen relation. Listan skulle kunna göras lång på hur otacksamhet väldigt snabbt får det bästa av oss. Leder oss dit vi inte vill. Det vi gör, där vi faktiskt ångrar sen. Varför det? Därför vi var otacksamma. Det finns ett beskydd i att vara tacksam. Bibeln säger till och med, om du har mat för dagen och tak över huvudet, då har du allt du behöver. Och vi bara, men jag vill ju glasa in verandan också. Det verkar som min granne har en plattare och större tv än mig. Det är otacksamhet. Jag vill kunna åka utomlands 2 gånger, varav en gång måste vara till Lanzarote, annars blir jag tjurig. Och så åker vi till Thailand och det regnar mest, det är synd om oss. Ni ser, det så fort hur vi blir otacksamma. Så vi behöver bilder av tacksamhet. Så jag ska dela en sån bild med er. Och jag gjorde det igår för de här unga vuxna. Och det är en av mina favoritbilder. Min frus farmor, Karin. Hon var 92 år när vi gifte oss, jag och Agneta. Och vi blev hembjudna till henne för att få fika. Och ni som är gamla nu, ni kanske kommer ihåg Frank Mangs, den legendariska väckelsepredikanten i Norden. Farmor Karin ledde lovsång på hans möten. Så hon var en sån här liksom gudskvinna av den här gamla kalibern. Och nu var hon 92 år. Och grejen var att när vi kom hem till henne så hade ju hennes man Oscar dött. Precis. Och de hade varit gifta i 60 år. Så jag frågade farmor Karin, hur är det nu när Oscar har dött? Och då säger farmor Karin detta. Hon säger, jo, jag saknar ju honom, det är ju ledsamt. Och varje gång jag lägger mig, varje kväll säger farmor Karin, när jag lägger mig ner, Då ber jag Jesus att han ska ta hem mig så att jag får vara med Oskar. Men, säger hon, när jag vaknar nästa morgon, då måste jag ju tacka Gud för att jag har fått en ny dag. Mot det har djävulen inget att sätta emot. Tacksamhet är ett andligt vapen. Så jag vill bara skicka med det där. Om du inte gör det, så börja till exempel på ett väldigt enkelt grundläggande sätt. Tacka Gud för maten. Väldigt vacker, god kristen vana. Tack gode Gud för att jag får äta. Amen. Och sen kan det växa. Varför det är det? För tro, det är att tacka. Och för det fjärde och, eller femte och sista då. Tro är en hjälp. I den sista delen av den sista versen i det här avsnittet, när Jesus botar de 10 spetälska och bara en vänder tillbaks, så säger Jesus till den som vänder tillbaks: din tro har hjälpt dig. Det betyder att tron är en hjälp. Det är inte en del av problemet. Och jag är kristen och det är så mycket problem. Ja, men det är inte på grund av din tro, det är på grund av andra saker. Däremot kan tron skapa problem. Därför om du går med Jesus, om du fortsätter följa Jesus, om du börjar lyda något som han säger, om du börjar tacka, så kommer det naturligtvis att utmana din omgivning och kanske även människor runt omkring dig som har vant sig vid att du inte lever i tro på det sättet innan. Så tron kommer ju att utmana. Och då är vi tillbaka i Markus 1 där jag börjar den här predikan. Därför tron har ju med Guds rik att göra, och när den växer så utmanas ju Satans rike. Det blir en konflikt. Men det betyder inte att din tro är ett problem, utan det är konsekvensen av att tro, att du hamnar i konflikt ibland. Utan tron är en hjälp. Varför det? Den hjälper dig att hålla dig nära Jesus, och genom tron så verkar Jesus i ditt liv och andra människors liv så att Guds rike kan utbredas. Därför Guds rike känns igen på att människor tror på Jesus, delar den tron på Jesus, använder den tron på Jesus. Amen, ja, det här är bra. Och det betyder att de flesta av er har det ju. Det är det som är så fantastiskt. Många gånger har vi ju det viktigaste mycket närmare än vi tror. Och det, så gäller med tron. Du firar nattvard, du är med i en församling, du ber, och Gud säger till dig bara använd den tron. Låt det få välsigna andra. Därför det du har fått är så värdefullt. Det är pärlan i åken. Din tro är det värdefullaste du har. Varför det? Därför en dag ska vi få möta honom ansikte mot ansikte. Han som är trons fullkomnare upphovsman. Han som är den första och den sista. Han som lever i evigheters evighet. Han som tronar på Israels lovsånger. Han som är högst över alla och allt. Det är honom vi tror på. Amen. Så jag tänker att vi ska be nu. Det är fantastiskt att få vara här tillsammans på söndag på Herrens dag. Kristna över hela världen samlas för att lovsjunga, tillbe och be. Och du kanske kom hit idag med ett behov som du har, och du bara vet att jag behöver hjälp i bön. Då har vi människor som vill och kan be för dig. Och det ska vi ge tillfälle för. Är du här idag som ännu inte har tagit emot Jesus, så kan du få göra det genom att säga: här är jag vill lära känna dig Jesus. Jag vill följa dig. Jag har hört om vad tro är, och nu vill jag leva för dig. Men det jag upplever nu när jag har predikat, det är kanske ännu mer att det faktiskt finns flera av er som behöver vända tillbaks till Jesus. Ni vet det där som liksom, när tron bara blir något som man har gjort i massor med år och egentligen inte, det tappar sitt innehåll efter ett tag. Relationen som egentligen var tänkt att vara det viktigaste blir så liten del. Utan man sitter på lite positioner, man har lite åsikter, man gör lite grejer. Så jag tänker att Gud också kallar tillbaks flera av er att bara säga: kom tillbaks. Och det finns människor som vill be tillsammans med dig och för dig. Och de, när de ber, de använder ju sin tro. Och det tycker jag, för många gånger är det så när människor ber, så får man ju låta andras tro verka i mitt liv. Och det är fantastiskt. Så nu när vi fortsätter så ska vi lovsjunga tillsammans. Och ni som är förbedjare, vart finns, hur ser det ut just i den här församlingen, så tänker jag att vi kanske, det finns en plats för förbön, precis. Så när vi börjar lovsjunga nu, så de av er som vill söka förbön, gör det, går till den platsen. Men du kan också naturligtvis sitta kvar där du är och i sångerna bara säga ditt ja igen till Herren. Eller be som den här mannen gjorde i Bibeln: jag tror, hjälp min otro. För det pågår ett slag om vår tro. Och jag försöker predika och undervisa idag för att uppmuntra dig att hålla fast vid din tro och se vad det faktiskt är som är så mäktigt i den. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är god, att du alltid är god. Du ser oss var och en som är här, oavsett vad vi går igenom i livet. Om vi känner oss som någon av de här spetälska som är utanför. Om vi inte vågar komma nära dig, Jesus, eller om vi har sjukdom eller annat i vår kropp eller i vårt liv som gör att vi hamnar långt bort. Så tackar jag för att idag är räddningens dag. Tack att det finns kraft i trons rop. Tack Herre för att du upprättar och återinsätter lydnad där det behövs våra lydnad. Det kanske har funnits uppror. Tack Jesus för människor som får vända tillbaka till dig den här förmiddagen och säga: Jesus, jag älskar dig. Jag vill kasta mig framför dina fötter. Och jag tackar också för djup tacksamhet över det man har. Jag ber att otacksamhet och girighet ska gå i Jesu namn. Jag ber om en djup tacksamhet som driver bort och omöjliggör att Satan ska få fästen i våra liv. Och jag tackar dig Herre för att tron är vår hjälp. Att vi får tro på dig, att det är mäktigt, att det förvandlar, att det flyttar berg. Att det öppnar och delar hav, Herre. Och där det kommer vatten ur klippan. Att öknen blommar. Tack att vi får tro på dig som en mäktig Gud. Och därför ber vi: kom helig ande nu och rör vid oss. Tack för den du har talat till den här förmiddagen. Jag ber nu att du ska möta oss var och en på det sätt vi är. Där vi står. Så att vi kan få gå vidare med dig. Det ber jag om i Faderns, Sonens och i den helige andes namn. Och allt folk sa: amen. Amen. Fantastiskt. Nu ska vi få lovsjunga, och vill du söka förbön så gör det. Och låt din tro få stärkas och använd den. Eller om du går till någon och ber, tänk på att de använder sin tro in i ditt liv. Amen.